Du lyssnar nu på Så funkar skolan.
Hej och varmt välkomna ska ni vara. Sebastian heter jag och tillsammans med mig har jag som vanligt rektor Linnea. Hej Linnea.
Hejsan.
Hur har din vecka varit?
Hysterisk. Det har varit väldigt mycket på jobbet. Jag har haft en del deadlines med skrivgrejer. Och jag håller på att flytta den lilla detaljen också.
Ja, det är mycket på en och samma gång.
Yep. Oj.
Ja, jag har varit sjuk sen i tisdags kväll. Och jag är lite hes fortfarande och lite förkyld. Men
det är så på våren.
Då kan man lugnt säga. Jag har fått det av Li, min lilla son.
Ja, det där är, alltså det finns väldigt många argument för att inte skaffa barn. Att bli sjuk konstant är ett av dem.
Nu förstår jag inte vad du menar.
Min man sa det när vi träffades. Eller han var inte min man då, men när vi träffades. Så frågade han mig om jag vill ha barn och jag sa nej. Och då sa han, vad bra, då kan vi fortsätta prata. Och sen så frågade jag varför. Varför vill inte du ha barn? För att det är så här. Det kan vara intressant att veta bevekelsegrunderna. Och då sa han det, men vadå? Barn är det bästa preventivmedlet.
Och det var det är liksom sant.
End of discussion. Det var ju, var det 12 år sedan eller sånt?
Och sen var du fast då? Ah, ja.
Nej, men jag vill ju inte heller ha barn. Så att det var väl jättebra. Det hade varit jobbigt att vara ihop med någon som vill det.
Ja. Nej, jag trodde ju inte, jag trodde inte jag skulle bli pappa. Så att det var en positiv överraskning, kan jag säga. Precis. För min del. Vad har vi på hjärtat idag när det gäller Så funkar skolan? Vad är det för
men jag tänker det har ju, det kommer lite utspel emellanåt. Och nu har ju Liberalerna fått feeling igen. Och skrivit en debattartikel i Svenska Dagbladet som där rubriken är L, alltså kolon Liberalerna. Städa ut skojar och NPM från skolan.
NPM?
New Public Management.
Okej, vad innebär det då?
Ja, det kommer vi till. Men okay. De säger så här, eller skriver. När den statligt regelstyrda skolan avskaffades på 90-talet öppnade det upp för skojare. Det är dags för staten att återigen reglera vad skola är. Bland annat genom att införa maxtak på klassstorlekar. Och sen så skriver de om PISA-mätningen, att vi har liksom problem med att elever inte kan läsa. Det är hot och våld i skolor. Lärarnas förutsättningar, arbetsmiljö under kritik. Och då menar de att man kan, det här går spåra till 90-talets olyckliga reformer. Man införde kommunalisering, avreglering, friskolereform och en postmodern konstruktivistisk kunskapssyn tog över. Och det här vill man då göra någonting åt. Så att det här är deras liksom ingång inför valet 2026. Att de vill lägga om sin skolpolitik. Och helt enkelt kasta ut den new public management-styrningen från skolan.
Ja, jag vet ju inte riktigt vad det innebär, så att, det ska bli intressant att se.
Ja, nej men, ja precis. Och ska vi se. Nej men, new public management är ju, det går inte att säga att det är bara liksom en sak. Utan det är ju en styrningsfilosofi kan man säga. Ett sätt att se. Och det handlade ju i grunden väldigt mycket om alltså, man skulle ta efter positiva delar från industrin. Och åter, eller så här, att införa dem då i välfärden.
Okej. Okay.
Och där är ju en del av det är ju effektiv. Alltså man skulle bli mer effektiv. Och det kan man ju tycka är bra, det är klart att man ska vara effektiv, men det är skillnad att bygga en bil och lära ett barn att läsa. Det är inte riktigt samma sak.
Nej, för det blir ju väldigt mycket individuell takt på inlärningen när vi pratar om människor överlag och speciellt barn, för där är ju de olika i utvecklingen och hur mottagliga de är för att lära sig.
Och det här var ju också sådär, och det här är ingenting som så här, det här är ingenting som man klubbar i en reform, utan det är styrningsfilosofi som har vuxit fram under väldigt lång tid. Och det handlar om att man tror att man kan styra offentlig verksamhet, skola, vård, omsorg till exempel, enligt samma principer som tillverkning. Alltså om man gör datorer, bilar, mobiltelefoner eller mat eller vad det nu kan vara. Och det är ju både liksom administrativ del i New Public Management, men också en ideologisk. Där handlar mycket om så här, hur ska man organisera välfärden. Det är mycket fokus på utvärdering, dokumentation, mätande av prestation och effektivitet. Och sen den ideologiska delen av New Public Management handlar väldigt mycket om att offentlig verksamhet har ju konkurrensutsatts. För att man har liksom haft en tanke att om vi konkurrensutsätter så kommer man börja tävla om att ha så bra kvalitet som möjligt till så lågt pris som möjligt. Och då kommer då verksamheten bli mer effektiv. Man tänker att kvaliteten kommer öka. Och det finns ju, jag vet inte om du har läst det, men det finns en bok som skriven av Christopher Hood som kom ut 91. Som heter The New Public Management for All Seasons. Där han sammanfattar liksom New Public Management i 7 centrala punkter. Och det handlar om ansvarsfördelningen, mätbara mål och förutsättningar, fokus på faktiska resultat, decentralisering, konkurrens, ett ledningssätt som inspirerar av privat sektor och att det var kostnadseffektivt. Och när man bara tittar på de här liksom hur han har delat in den här filosofin, hur man skulle kunna applicera den på till exempel då välfärd, så låter det ju väldigt bra, men det handlar ju väldigt mycket om att när man jobbar i välfärden, alltså till exempel sjukvården, skolan, omsorgen, så arbetar man med människor och det kommer ju aldrig kunna vara en fast mall så att säga. Så att man ville skapa kostnadseffektivitet genom konkurrens och mål- och resultatstyrning. Så att man sätter upp ett mål och sen styr man mot det målet så billigt som möjligt. Och det är det då som har ätits in i välfärden de senaste 30 åren. Och eftersom att när man ska lära barn saker eller vårda sjuka människor så kan man inte se det som på samma sätt som när man bygger en bil till exempel. Och det handlar väldigt mycket om att bedriva verksamhet i lägre kostnad med bibollen eller helst ökad kvalitet. Och det är därför vi ser så mycket effektiviseringskrav i till exempel skolan. Där man ställer krav på att man ska bedriva verksamhet till lägre kostnad med högre kvalitet. Och då säger man ofta att man ska göra det genom att arbeta smartare, genom digitalisering. Och att man då ska hitta liksom bättre arbetssätt. Och då, på det sättet så ska verksamheten kunna bli någon procent billigare varje år. Och så här har man hållit på nu väldigt, väldigt många år. Vilket gör att många kommunala skolorganisationer är ju i princip anorektiska när du tittar på resurserna i klassrummet. Men man har ganska mycket resurser på övergripande nivå. Man har utvecklare, strateger, den typen av tjänster. Perifera liksom utvecklingstjänster. Men samtidigt som man har minskat liksom, den delen av personalgruppen som arbetar med huvuduppdraget, som i skolan är att utbilda barn. Förstod du detta?
Jag förstod. Jag fastnar väldigt mycket på att det här har man gjort i många år. Ja, det är väl 30 år man har hållit på och försökt effektivisera.
Precis. På 90-talet börjar det här liksom ätas in i välfärden. Men det intressanta tycker jag med Liberalerna att så här, om man tittar på de läroplansförändringar som har gjorts, då har ju det varit av borgerliga regeringar. Friskolereformen var Carl Bildt, en borgerlig regering. Så att mycket av det som Liberalerna nu vill ändra på, som man vill liksom backa bandet, det handlar ju om att man vill avskaffa tidigare liberala och borgerliga skolreformer och införa nutidens då nya liberala skolreformer. Så att det är inte så att man vill liksom backa tillbaka socialdemokratisk skolpolitik, utan det har ju varit borgerliga regeringar som har genomfört de här reformerna från början så att säga.
Mm.
Och det, jag tycker att det här är, det är intressant. Jag tycker det är jättebra att man kommer med den här typen av utspel, för det sänder ju en signal att liksom att vi vill vända på många stenar, inte bara en eller två, utan vi vill titta på den grundliga styrningsfilosofin i skolan.
Men undra hur skollobbyn ställer sig till detta då?
Friskolelobbyn tycker ju inte om det här, därför att målstyrningen gör ju att de kan göra större överskott. För som det ser ut idag så är ju inte skolan regelstyrd, den är målstyrd. Man har satt upp mål och sen ska man nå de här målen på att hela tiden arbeta smartare och bättre och mer kostnadseffektivt.
Men ett mål, det är ju inte ett måste i min mening.
Nej, men det är alltså ett mål kan ju vara då att till exempel att alla elever ska kunna fyra räknesätten årskurs 6 eller 9 när man slutar grundskolan. Och då ska man styra skolan mot det målet. Men man ska hela tiden försöka göra det till lägre kostnad och högre kvalitet.
Ja, så vi ska ha större klasser. Vi ska minska på stödresurser. Så vi ska effektivisera. Allt detta ska vi göra till en mindre kostnad.
Jag
får inte den ekvationen att gå ihop riktigt.
Jag har läst 1700 budgetar och det står inte någon budget hur det ska gå till, hur man ska arbeta smartare. Alltså hur man faktiskt ska göra. Då säger man att det vet vi rektorer bäst, för vi känner verksamheten. Men jag har faktiskt inte listat ut hur man lär barn att läsa dubbelt så snabbt. Jag kanske är lite kass, men jag har inte riktigt förstått hur man säger, men nu gör vi det på 4 månader istället för 8. Jag har inte riktigt fattat hur det ska gå till. Eller att hur man ska kunna ge särskilt stöd om speciallärarna blir uppsagda för att man inte rådar dem kvar.
Ett sätt hade vi kanske haft spanska filmer med svensk text, för de pratar ju så jävla snabbt i Spanien så att det är bara brrrt.
Ja, nej, men hela den här tanken med public management handlar ju väldigt mycket om att styra mot mål och sen så och det, målstyrningen är ju jätteproblematiskt utifrån att man får också tänka att så här, i grundskolan så har vi skolplikt. Vi tvingar in ungefär, inte riktigt, men nästan 1 miljon barn i grundskolan. Och då alltså som att vi har skolplikt så bör vi skapa ett skolsystem där alla elever har goda chanser att lyckas, kan man ju tycka.
Ja.
Så ser det inte riktigt ut.
Nej, vi får en mer slimma verksamhet hela tiden och det ska bli mer effektivare. Men det finns ju ingen nationell standard på hur man ska göra det, som du säger.
Nej, precis.
Utan det är bara politikerna som tycker att det här går att fixa.
Aha. Precis.
I 30 år har det här gått att fixa. Men...
Nej, men och problemet, de pratar ju mycket i den här texten om, det har blivit som de har pratat mycket i debatten om, att man ska ha ett tak på klassstorlekar. Och det är ju på ett sätt väldigt bra. Därför att vi har skolor, framförallt friskolor, som har väldigt stora klasser. Det kan vara på en 40 elever i en klass. Va? Mellan 30 och 40. Det är inte ovanligt.
Åh, herre jösses.
Och det är klart att det blir ju en jättetung arbetsbelastning för lärarna. För det, alltså det man måste förstå är att det är otroligt tufft att jobba som lärare. Det är inte ett enkelt jobb.
Nej, det kan jag tänka mig. Jag försöker sätta
Men
mig
sen
det
är ju problemet som de inte har pratat om än hur de vill lösa. Det är ju just där, hur hade man tänkt? Då måste man definiera vad en klass är.
Hur menar du då?
Nej, men du behöver ju definiera vad en klass är. Om man bara säger att det får bara vara 20 elever i en klass på mellanstadiet till exempel. Då måste du definiera vad en skolklass är. Annars kan man ju ha andra delningstal.
Jag tänker att det är barn i en klass.
Och det man skriver som jag tycker är jätteintressant är alltså att skolan har blivit en experimentverkstad för politiker och pedagogiker. Alla partier, även vårt, har all anledning att vara självkritiska. Istället för att ge lärarna ökad tillit, frihet och bättre förutsättningar har man i praktiken gett dem ett allt mer omöjligt uppdrag. Det är dags att göra upp med NPM och återföra en statligt regelstyrd skola.
Ja, det hände ju någonting där som sagt på 90-talet. Så att det behövs ju göras någonting. Men frågan är ju då vad de andra partierna ställer sig.
Precis, jag ser några problem. Dels så tänker jag så här, hur har man tänkt då att man ska ta sig ur NPM? Att man inte ska bygga på den styrningsfilosofin. Och då måste man ju dels, då måste man titta på så här, hur ska man ta sig ur det? Det betyder ju att vi inte kommer ha en målstyrd skola. Det innebär att alla styrdokument behöver göras om i grunden. Och det innebär att det här kommer att kosta jättemycket pengar. En regelstyrd skola är ju mycket dyrare än en målstyrd skola. För en regelstyrd skola, för det är fler utspel. De har även gjort utspel om att man bör reglera lärarnas undervisningstid. Och det har ju alla regeringspartier, hela regeringsunderlaget nu har ju gått med på det. Så det kommer ju ske. Men då är ju frågan hur, på vilken nivå ska man reglera undervisningstiden? Det kan ju bli värre än vad det är nu, att man lägger den på väldigt hög nivå.
Men vad ligger den på nu då?
Nej, det finns ingen. Det finns ingen USK, alltså undervisningsskyldighet. Den är borttagen. Och sen dess har lärarnas undervisningstid ökat.
Men har inte vissa friskolor fått kritik för just detta, att det varit för lite tid?
Nej, alltså eleverna har ju inte fått undervisning eller timplan, men det har ju inte att göra med lärarnas undervisningstid. Det har att göra att man har för få lärare och man har inte behöriga lärare.
Okej, okay, ja, men då är jag med.
Men det har inte att göra på just hur många minuter de har i sitt schema.
Okej, okay. Ja, men ja, då förstår jag det i alla fall. Det är en pling på mig.
Jag tycker att det här är ett utspel som kom nu om MP. Men de har gjort ett utspel om att reglera undervisningstiden. Det tycker jag är viktigt. Men det handlar ju väldigt mycket om hur ska vi finansiera det? Vi kommer behöva många fler lärare. Hur ska vi finansiera att inte styra med mål? Hur ska vi avskaffa konkurrensen mellan skolor? Då kan vi ta kvar marknadsskolan om vi inte ska ha någon konkurrens. Ska vi ha en helt regelstyrd skola så betyder det, jag tycker att det är bra, jag tycker man ska ha en regelstyrd skola därför att skolan är en samhällsinstitution. Vi kan inte hålla på och leka, ha skolan som en experiment och lekstuga. Och där behöver man ju titta då på liksom hur stora får klasserna vara. Framförallt ett, vad är en skolklass? Det måste definieras i lagen, i skollagen. Hur många elever får vara en klass? Hur många minuter per vecka ska lärare undervisa? Att varje bibliotek ska ha fackutbildad bibliotekarie på heltid, på ett visst antal elever. Man borde också titta på då självklart hur ska vi finansiera skolan? Hur gör vi med små skolor på landsbygden? Ska vi ha ett statligt landsbygdsstöd till skolor för att ha småskalighet på vissa ställen? Alla invånare i Sverige bor ju inte jämnt fördelat över landet, så det bör man ju titta på. Man behöver titta på hur många kurser ska man undervisa på gymnasiet? Hur många betyg ska man sätta? Man behöver titta på hur många medarbetare ska en rektor få ha och så vidare och så vidare. Hur ska ett arbetslag se ut? Ska vi ha det? Eller ska man jobba med ämnesutveckling? Eller hur tänker vi? Så att det är mängder med frågor som man behöver titta på helt enkelt.
Man får nog kolla lite hur det var i slutet av 80-talet och början 90-talet och sen anpassa det till dagen.
Ja, man kan ju inte bara liksom så här riva plåt, bara nu går vi tillbaka till 85. Det funkar ju inte för att vi har ett annat samhälle. Vi har en annan sammansättning av elever. Vi har ett helt annat skolsystem. Så att vi behöver ju liksom, det här är ett utspel från Liberalerna. Det är jättebra tycker jag att de har gjort det här utspelet. Det sänder en signal framförallt till oppositionen. För att det finns ju... Utifrån vad de har tagit upp i sina utspel kring undervisningstiden, kring new public management och regelstyrning och så vidare, så finns det ju goda förutsättningar för att kroka arm oppositionen och driva igenom det. Och då kommer ju frågan, kommer man gå emot regeringsunderlaget, de andra partierna, regeringen och Sverigedemokraterna? Det är frågan. Eller vill man nu få med Sverigedemokraterna och regeringspartierna? Det kommer bli en tuff strid.
Men vad ligger svenska folkets tanke kring skolan?
Svenska folket vill ju inte ha vinster i skolan. De flesta är emot det. Sen vet jag inte om man har gjort en undersökning just kring public management och styrningsfilosofi. För det kanske är frågor som är svåra att bara ställa i en sån enkätundersökning. Mm. Om man inte vet vad det betyder. Men jag tycker också att en analysen kring lärarnas arbetsmiljö är viktig. Just att det är ju ett problem för lärarna att man inte vet hur läraruppdraget kommer se ut. Jag tänker också att det är ett problem att det är så olika. På en skola kan du ha 900 undervisningsminuter, du kan ha 1400 på en annan per vecka. På en gymnasieskola kan du ha ett visst antal kurser, du kan ha många fler på en annan skola. Det är problem att man inte vet hur många mentorelever man ska ha. Man vet inte hur mycket möten man ska ha. Man vet inte, alltså, och jag tror att ska vi komma till rätta med lärarbristen, då måste vi reglera lärarnas arbetsmängd. En lärare som börjar på lärarprogrammet måste veta hur jobbet kommer se ut. Man behöver veta att så här, det, i en kommun så kommer det vara, i det här landet så har vi bestämt att det här är en skola. Så här är lärarnas uppdrag, så är det rektorns uppdrag. Det här ska varje barn få med sig från skolan.
Ja, för det höjer ju statusen på läraryrket också.
Jo, men jag tänker så här, själva läraryrket är helt fantastiskt. Det säger ju alla lärare, säger, jag älskar att undervisa. Man skulle vilja liksom bara få fokusera på det. Men om man hade ett reglerat läraruppdrag så skulle ju... Då skulle man veta på förhand hur det ser ut. Och då tror jag att vi också skulle få bort liksom konkurrensen om lärare mellan skolor. För att läraryrket kommer vara dimensionerat på samma sätt.
Men har konkurrensen på lärarna mellan skolorna, har det ökat lönerna något för lärarna?
Jag har faktiskt inte satt mig in riktigt i lönefrågan exakt. Men det är, jag tycker principiellt att det är ett problem att vi har individuella löner. Jag tycker att i ett yrke som läraryrket, när det är en samhällsinstitution, en gemensam angelägenhet för samhället, där alla barn ska ha rätt till likvärdiga förutsättningar, då är det idiotiskt att ha individuella löner. Vi ska givetvis ha höga tarifflöner där man får liksom en viss del utifrån prestation, men att man ska veta ungefär vad man kommer ha för lön. Och det ska vara liksom en lön som avspeglar hur viktig skolan är för samhället. Då får man också upp statusen på yrket, tänker jag.
Det är en intressant fråga faktiskt. Det är nog inte så enkel egentligen att besvara, tror jag. För att det, om en lärare till exempel presterar bättre än någon annan, ska inte den få någonting mer för den än en klapp på axeln?
Jo, men en del av, alltså, så här, tarifflöner behöver inte betyda att alla har samma lön, utan det kan ju också fortfarande vara så att en viss del av det är för prestation, men baslönen är samma för alla.
Mm. Men prestationerna ska inte baseras på betygen då, tycker jag.
Nej, om du förstår, såklart, nej. Inte. Såklart,
för då blir det ju, oj, då får vi, ja, samma jargong som vi har nu.
Precis.
Oj, jag håller in en nysning här nu. Oj, oj. Kör på!
Ja, men jag tycker att det här var ett intressant utspel. Som sagt, det här är bara som sagt någonting som de har lagt ut en riktning för vad de vill, åt vilket håll de vill gå. Sen är det ju jättestor fråga kring så här, hur ska det genomföras? Vad börjar man med? Ska vi börja med att skriva om alla läroplaner, kursplan, allt sånt till att börja med? Vad tänker vi i relationen lärarfack, SKR, staten? Det Liberalerna vill är ju att de vill ha en statlig skola. Det finns inte majoritet i riksdagen just nu för det. Men om man skulle liksom, när man drar åt trumskruvarna och liksom gå in på område och börja reglera, till slut kommer vi hamna i ett förstatligande. Det kommer inte gå att undvika det.
Nej, men det är väl mest jämnt. Lika för alla om staten går in.
Ja, och sen beror på, det är också en jättereform givetvis. Och det kommer ta lång tid och det kommer bli lång omställningsperiod. Och då bör man också definiera, vad menar vi med statlig skola? Det är fortfarande så att vi är ett väldigt avlångt land. Vi har 290 kommuner. Vi har 3000 huvudmän. Vad tänker man ska vara statligt? Det bör man ju börja med att definiera då.
Kan ju börja med grundskolan, tycker jag.
Ska man bara förstatliga de kommunala skolorna? Ska man köpa alla friskolor? Det blir dyrt. Bara koncernerna kostar ungefär 20 miljarder. Man har inte definierat det, hur man tänker. Vad tänker man? Så att den frågan får man väl se över tid vad som händer. Men det här är ju en riktning mot att gå mot ett förstatligande.
Jag undrar hur många friskolor som skulle vilja fortsätta om det hade blivit de här reformerna.
Så att, det kommer vi se. Det kommer bli en viss självsanering.
Ja, det kommer det ju bli.
Nu har jag pratat om New Public Management och reglerar undervisningstiden. Men det har kommit ett till utspel också.
Okej.
Okay. Det handlar om att man har ändrat sig när det gäller offentlighetsprincipen.
Just det, ja. Men det hade de väl två alternativ, eller?
Ja, precis. Men nu har ju Liberalerna... Det var ju också intressant. att de ändrade sig innan utredningen presenterades. Det tycker jag var intressant.
Du menar att de visste vad som komma skall?
Nej, alltså den här utredningen har tittat på hur skulle man kunna införa offentlighetsprincipen för friskolor. Men Liberalerna föregick utredningen och gick ut och sa att de vill att offentlighetsprincipen ska gälla i alla friskolor. De skriver på sin hemsida en ökad insyn och avgörande för att vi ska kunna granska och följa hur våra offentliga medel används.
Ja, men det är ju rätt logiskt, tycker jag.
Ja, det är jättebra det här. Men det problemet, det som är intressant också med Liberalerna, det är att man tidigare röstade nej till differentierad skolpeng. Alltså att man har olika, att kommuner får ersättning för ansvaret av skolplats till alla barn. Man röstade nej till offentlighetsprincip, man har röstat nej till väldigt många frågor som man nu vill driva igenom. Så att man har ju, och det här kommer ju visa sig om längre fram, är det här bara retorik och utspel eller har man gjort en verklig förändring? Det vet man ju inte förrän det är klubbat i riksdagen.
Nej, men så är det ju. Men sen, vad, är det någonting som har hänt inom Liberalerna? Är det de nya politikerna som har kommit upp i hierarkin? Eller är det någonting annat?
Jag tror ju så här. Jag tror att alltså så här, debatten har varit väldigt intensiv och hård under flera år. Vi har både jag, Tankesmedja Balans, många andra. Tankesmedja Balans var ju de liksom första som började lyfta de här frågorna på allvar i debatten för några år sedan. Vi har ju liksom gemensamt, alla vi som är på liksom skoltwitter och skriver krönikor och debattartiklar och böcker och så, har ju lyft mängder med exempel på brister i systemet. Så att det är ju liksom ingen nu som kan säga så här, men det funkar jättebra. Det är ingen som kan säga det längre. För det finns så många uppenbara problem. Ja. Både liksom i synen på skolans och samhällsinstitution. Att det finns ett incitament för lönsamhet, ett incitament att fuska. Det finns ett incitament att liksom välja ut vissa elever, välja bort elever och så vidare. Så att allt det här är ju, har väl ändå gjort att politiker kan inte säga nu så här, nej, men det här funkar jättebra. Det är ingen som säger det längre. Och i förlängningen efter det så måste man ju då bestämma sig. Okej, vi inser att det här inte funkar, men vad ska vi göra istället då? Och jag tror att debatten har liksom tvingat fram att ja, men man måste liksom skjuta sina heliga kor.
Mm.
Man kan inte stå kvar och säga sig, nej, men det här funkar. För att det finns för många fall och exempel och fakta och statistik som visar att det inte stämmer. Och jag tror att det är därför som man nu tar fråga efter fråga och omvärderar det.
Men har de närmat sig något annat partis skoltankar?
Ja, alltså de har ju, hade Björn Åstrand röstats igenom idag så hade Liberalerna antagligen röstat ja till några av propositionerna. De röstade nej 2022 till differentierad skolpeng och köer och lite andra sådana propositioner som låg. Det röstade de nej till. Och Liberalerna, hade det varit omröstning idag i riksdagen så hade de, trots att de har ändrat sig, så hade de troligtvis röstat nej till offentlighetsprincip, för de vill ju få med sig de andra regeringspartierna.
Mm.
Så att det här är ett utspel vad de som parti vill. Det här är inte ett utspel vad regeringen vill.
Nej.
Regeringen har inte tagit ställning för en offentlighetsprincip. Men utredningen nu visar ju hur, den visar att det är inga problem att genomföra offentlighetsprincipen för friskolor. Jag har inte läst utredningen, den kom ju nu bara nu för några dagar sedan. Men man säger ju att det är ju inga hinder att genomföra den. Så att det är bara att köra på. Men då måste ju alla regeringspartier, eller så kan man göra så att man krokar an med oppositionen. För det, då finns det ju majoritet.
Ja, det blir nog inte så populärt bland övriga regeringspartier dock.
Nej, det så är det ju. Men frågan är då, tycker man att skolan och barnen är viktigast? Eller tycker man att det är viktigast att ha liksom bra stämning i regeringskansliet? Då behöver man ju ta ställning för eleverna eller för det politiska samarbetet.
Ja, men tar man ställning för eleverna, då tar man ju även ställning för Sveriges framtid också.
Ja, och jag tror ju att man vill ge en chans att förhandla. De har ju inte börjat med det än. Utredningen kommer ju nu i veckan. Så att jag tror att man kommer göra ett försök att förhandla. Och lyckas man inte, då kanske man överväger att gå med oppositionen, vad vet jag. Men det är en fråga som vi behöver bevaka, tänker jag. Så att jag tycker att Liberalerna gör väldigt många bra utspel, men de betyder ju ingenting så länge det inte klubbas reformer i riksdagen.
Nej, ja, men så är det.
Så vi kommer ju få se om det bara är retorik eller om det finns någon substans bakom. Det kommer ju visa sig när det blir propositioner, faktiska förslag som ligger på riksdagens bord.
Ja, skolan och sjukvård kommer vara väldigt omdebatterade i nästa valrörelse, tror jag.
Precis, så är det. Ja, det är, ja, gängkriminaliteten, försvaret, krigshotet och så vidare kommer nog vara kanske... Jag tror stalltipset är väl att det kanske blir de viktigaste frågorna.
Ja, ja, vad var det? Det var någon undersökning nu att gängkriminaliteten kom efter skola och...
Ja, men det kan ju ändras inför valet, tänkte jag. Det beror lite på så vad som händer också. Det är mycket... skjutningar och sprängningar.
Sjukvård var det som kom med förra gäng.
Så det kan ju ändras fram till 2026.
Ja, det är väldigt intressant. Jag undrar om de andra partierna kommer ta klivet fram nu i och med att Liberalerna har kommit med det här utspelet. För då kanske vi får till en riktig debatt.
Ja, men jag tänker att det sänder en signal vilken riktning man vill gå. Man sätter ju också press på de andra regeringarna att det är det här man vill.
Ja, det sätter ju press på alla partier, tycker jag egentligen.
Ja, inte på oppositionen, men det sätter ju press på regeringen. Så att vi får se hur tuffa de är och om de vågar gå emot regeringen. Eller om de kommer, hur det kommer, vilket, för att i det här förslaget så finns det också om insynsprincip som de övriga regeringspartierna vill. Och det kommer ju vara att det kommer bli lite mer öppenhet än vad det är nu, men det kommer inte bli samma typ av öppenhet som offentlighetsprincipen.
Det är jättekonstigt, för jag tycker alla skattepengar bör redovisas, förutom då till kanske där det kan hota rikets säkerhet. Där kanske man behöver ha lite mer mindre insyn, så att säga. Men annars, sjukvård, skola, ja, men självklart ska det redovisas. Det är ju ändå våra pengar som svenska medborgare.
Ja, nu kan man ju inte det.
Nej. Det är ju värdelöst.
Nu kan inte vi ta reda på, till exempel, vad friskolor lägger pengar på, till exempel. Det får vi inte. Vi får inte begära ut handlingar, vi får inte begära ut, eller får, men de behöver inte svara. Så vi vet ju inte hur mycket de lägger på olika saker. I kommunal verksamhet kan du begära ut allt. Du kan begära ut mejl, detaljbudgetar, rubbet. Men det kan man ju inte från. Eller begära kan man ju alltid göra, men de har inte skyldighet att svara.
Nej, men det borde vara samma öppenhet.
Ja, exakt. Det är som att de är ju helt, vad heter det? De är ju 100% finansierade av statliga medel.
Exakt.
Eller av offentliga medel snarare.
Ja, offentliga medel. Ja,
det är kommunen som finansierar friskolor med bland annat skattemedel.
Stämmer bra
bara
det.
Skattemedel. Ja. Statens pengar är också skatter.
Men finns det några skolor idag där man betalar privat?
Nej, skolan är gratis. Sen kan det ju vara så att du har så internat och så. Då kostar det ju för internatet. Men annars så ska ju grundskoleutbildningen ska vara gratis. Gymnasiet också är gratis.
Yes.
Men så att det blir intressant. Jag tycker att det har varit jättebra utspel. Men... nu är det upp till bevis. Och jag tänker också att det här är ju en existentiell fråga för Liberalerna som parti. Om Liberalerna nu säger att de vill ha offentlighetsprincip, de vill ta bort det, new public management, de vill ha regelstyrning, de vill reglera hur mycket lärare undervisar, de vill göra om finansieringen, de vill se över köerna. Det är jättemånga frågor som de vill ha en annan läroplan och så vidare. Och om de inte skulle driva igenom det, då har ju de tappat allt förtroende i skolfrågan. Då lär ju de åka ur riksdagen i nästa val.
Ja.
Så att de har ju verkligen satt piskan på sig själv.
Men det är bara positivt, tycker jag.
Ja, det är jättebra. Men det här sätter ju också press då att de måste leverera. Så att när jag skriver på Twitter, jag tycker att det är viktigt också. Att när partier, oavsett vad man tycker om dem i grunden, när de ändra sig, kommer med bra utspel, gör andra analyser, då tycker jag att de ska ha cred för det. Oavsett vilket parti det är. Så det blir väldigt ofta på Twitter att så här, det här stämmer, det här är inte på riktigt och de kommer inte genomföra något och titta vad de gjorde förut. Men jag tänker också att alla kan ändra sig och det ska vi tycka är bra.
Ja, men så är det.
Ingen blir gladare än jag om borgerliga partier börjar driva liberal skolpolitik. Jag blir jätteglad om de gör det. För det kommer gynna eleverna. Jag tycker att vi ska ha en nu har vi liksom inget liberalt parti som driver liberal skolpolitik. Och det hade varit grymt om vi hade fått det på plats. Men som sagt, ingenting är ju gjort förrän, ingenting är ju, har ju substans förrän det klubbat i riksdagen.
Nej, men så är det ju.
Så att vi får ligga på och inte sluta prata skola, inte sluta opinionsbilda, utan det är inte gjort. Det är inte färdigt än på långa vägar. Jag tänker också att nu är det verkligen liksom bra momentum för att komma med bättre, kanske ännu mer radikala förslag än vad de kommer med. Nu kan vi ju pusha dem, förflytta dem åt rätt håll.
Ja, det här är ju första slaget, så att säga, i matchen.
Nej, men för mig är det bara så här, det är en viktig symbol. Jag tycker det här är en viktig symbolik. Det sänder en signal till skolmarknaden också. Att så här, det kommer bli förändringar. Så att jag tycker att det är bra att man visar att man kan tänka om och göra en ny analys. Ja. Det hedrar de partier som ändrar sig, det hedrar dem tycker jag. Jag tycker ändå att man ska vara öppen för att det är så här, alla kan förändras. Jag har också förändrat mig jättemånga frågor. Det är ju bara, visar ju bara att man kan tänka. Att man gör nya analyser och inte ha samma hållning som för liksom 5-10 år sedan. Det visar bara att man är tänkande människor.
Plus man måste ju anpassa sig också.
Ja, och de märker ju också att opinionen liksom, att svenska folket vill inte ha det här skolsystemet. De känner ju av såklart strömningar och liksom allt det nu vi vet om hur problematiskt systemet är.
Vissa frågor så struntar ju politikerna i vad majoriteten i ens egna parti tycker också. Så att det känns lite som de gör lite vad de vill.
Ja, men som sagt, jag tänker att jag ropar inte hej förrän det är klubbat i riksdagen, men de går åt rätt håll. Skulle de driva igenom det de säger, då får vi ju en väldigt bra liberal skolpolitik. Och det hoppas jag på, givetvis. Ja, men så att vi, som sagt, jag tänker ha koll på offentlighetsprincipen, vad händer med den? Nu är det remissrunda, den drar igång snart om den inte har gjort det redan. Alla kan skicka in remisser. Även om du inte står med på remisslistan, de har ju så här, vissa kommuner, enskilda huvudmän, organisationer. Men alla kan skicka in remisser. Jag brukar göra det, fast jag aldrig står på någon sån lista givetvis. För jag är bara en enskild person. Men man kan mejla lista till regeringskansliet. Vilket jag tycker att alla ska göra. Alltså, skicka in vad du tänker om det här förslaget. På vilket sätt det vore bra. Och sen så, de läser det, givetvis. De som kommer in.
Ett litet frö kan bli sålt.
Ja, men jag tycker det är väl jättebra att säga att så här tycker lärare, så här tycker rektorer, så här tycker olika intressenter. Liksom.
Det kostar ju inget mer än lite tid.
Nej, precis.
Och ett frimärke eller ett mejl.
Precis. Så att jag brukar skriva remissvar och det hoppas jag att fler gör. Jag tycker det är... Det är också visat så här, vi har möjlighet att säga vad vi tycker i Sverige. Det ska vi ju ta fasta på. Vi är ju trots allt en demokrati, så det ska vi ju använda.
Absolut.
Och sen tänker jag, håll koll på det här med new public management, regelstyrning, reglera lärarnas arbetstid. Där måste man verkligen vara liksom observant för att se hur kommer den att regleras då. Det kan ju bli mycket sämre än för många än vad det är idag. Så det bör man hålla stenkoll på. Så vi går en spännande tid till mötes, skolpolitiskt.
Ja, det känns som framtidens skola kommer att avgöras vid nästa valrörelse, om inte annat.
Ja, alltså grejen är, man får ju också tänka att från utredningsstart till ett beslut... Om man inte gör snabb utredning då, vilket man inte kommer göra med sån här övergripande eller systemförändrande fråga, då får man ju räkna med 3 år i alla fall. 3-4 år.
Ja.
Så att 2028, 2029, om man ska liksom gå till val och driva saker efter nästa val. Uppåt den 2030 kanske vi får vänta. Och det vore ju synd, för att vi behöver göra saker nu.
Ja, igår helst.
Och en del utredningar som sitter nu kommer kanske kunna hinna klubbas innan valet eller strax efter valet. Och då kan det vara en annan regering som vill någonting annat, det vet man inte.
Ja, det finns många fallgropar.
Ja.
Så är det ju.
Men som sagt, bra utspel, men utspel måste leda till ett beslut i riksdagen, annars är det ingenting värt.
Det var ett intressant avsnitt idag, tycker jag.
Ja, lite prat om vad som är på G, helt enkelt. Och det är väldigt många utredningar på gång. Man kan gå in på en hemsida som heter, ska vi se, sou.gov.se. Snedstreck pågående streck utredningar. Och där kan man kolla. Där står, då kan man gå in på varje departement och där kan man se alla utredningar som håller på. Så då behöver man inte sitta och liksom rota på varje departementssida. Utan det finns en samlingssida för alla departement där man kan läsa pågående utredningar.
Det var mer än vad jag visste.
Och även avslutade, givetvis. Inte bara de som pågår just nu. Så där kan man söka. Det finns frisök. Och då kan man söka på till exempel skolpeng. Då kommer upp de utredningar som handlar om skolpeng. Friskola. Och så kan man få liksom. Så att det är väldigt bra om man vill läsa på vad som har hänt. Och lite historiskt och så. Bra tips. Vi kan länka det på hemsidan. Den sidan.
Absolut. Bra.
Det var det om det. Håll koll, som sagt. Och var kritiska, men de som förändrar sig och gör nya analyser ska vi inte skjuta ner direkt, tänker jag. Utan det är väl bra att folk kan tänka och tänka om och tänka nytt och inse att man har haft fel, men att nu gör vi rätt från och med nu. Det tänker jag är bra, att vi är tänkande människor.
Ja, men gör din röst hörd, för säger du ingenting så hörs du inte.
Precis.
Tack så mycket, Linnea. Bra.
Tack. Bra tjöt.
Exakt, bra tjöt. Jag vet inte vad man säger i Stockholm, men i Göteborg säger vi gött tjöt.
Precis, i Stockholm vet jag inte. Bra snack kanske. Vi är lite mer sofistikerade. Ja. Fast jag bor i Göteborg än så länge. Jag flyttar inte förrän sommar.
Du är redan stockholmare i mina ögon. Så fort du bestämde att du skulle flytta. Vi har ju veckans snackis också.
Så. Ja, kör introt. Nu kör vi veckans skolsnackis. Ja, veckans snackis. Jag tänker att det är nästan det är alltid en massa saker som händer i skolan, men lärarna har fått ett nytt avtal, Hök 24. Och det är ett ettårigt avtal på det kommunala avtalsområdet. Och det som är lite nytt från tidigare år, det är att det är ett siffror i löneavtalet.
Att det är siffror i löneavtalet?
Ja, det brukar vara sifferlösa avtal.
Jaha, nu får du förklara.
Och nu har man då 3,3% och då är det inte individgaranti, utan det är på kollektivet då. Så det kan ju variera från person till person, men runt 3,3%. Och det här är, alltså nu låter jag kanske lite bitter, men det här är ett skitavtal. Det är kast. För att det inte finns någon reglering av arbetsmängden. Det har ju varit så tidigare att man har sagt att vi har inte kommit längre. Vi kan inte få en reglerad arbetsmängd. Våra avtal är inte så bla 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 bla. Och i år så var verkligen lärare taggade på att säga, men nu måste vi få en reglerad arbetsmängd. Vi måste få faktiska siffror på hur vår uppdrag ska se ut. Men det fick man alltså inte. Och det här avtalet gäller då från 1 april, så det kommer att betalas ut retroaktivt lite senare. Lönemässigt. Men och lärarfackens ledning och de som har förhandlat ser själv att skrivningar är skarpare än tidigare. Och de menar då att tid för planering, för och efterarbete har fått skarpare skrivningar. Att de ska dimensioneras i förhållande till varandra. Men problemet är då att man har kommit överens med SKR att man lokalt i varje kommun ska komma överens om principerna för hur planeringstid och undervisning ska dimensioneras. Och det är det här som är problemet. Man har sagt det i många, många år. Man har haft så här dialog 22. Dialog 24 blir det nu då. att man ska sitta i varje kommun, 290 kommuner, ska man själv komma överens hur man ska göra. Och det här kommer ju inte hända någonting med det här, för att det är bara ettårigt avtal också, vilket i och för sig är bra som att det är ett skitavtal. Och då frågar man i lärarnas tidning då, eller vi lärare, så här, tror du verkligen att det blir så överallt, att man sitter och kommer överens om dimensioneringen? Och då säger man att kommuner är tvingade att följa avtalet och i lokala förhandlingar med att sätta kriterierna. Orsaken att i avtalet inte finns någon centralt normerande siffra är att förutsättningar kan variera stort på bland ämnenivå och så vidare. Så att återigen så har man tecknat ett avtal som inte säger någonting. Det är fullständigt värdelöst.
Så det enda som man är satt egentligen då, det är att en löneökning på strax över 3%.
Ja, precis.
Och det täcker ju inte samhällskostnaden i stort.
Nej.
Nej, det var inget bra avtal.
Nej, som sagt, det är fruktansvärt.
Så det är alltså mindre pengar att leva på än...
Ja, så inflationen äter ju upp.
Exakt.
Men sen är det så här, lärarna kommer inte få bättre arbetsmiljö, rimlig arbetsbelastning med detta avtal. Kommer de ju inte få.
Är det facket som är för dåliga på att driva, eller är det...
Men lärarfack, alltså på riktigt, vad håller de på med? Och jag tänker så här, lärarna nu var ju så här, det är många lärare som har sagt det så här, men vi måste ju ta fighten någon gång. Vi får säga så här, det här är våra krav, vi kommer att strejka tills vi får dem, punkt. Och jag tänker så här, bara om att vi pratade om tidigare om Liberalerna, att pratade vi om att reglera undervisningstiden. Förut, efter 91 var det väl när skolan kommunaliserades. Eller den kommunicerades tidigare, men några år efter, jag tror att det var 91 eller 92, då tecknade man ett avtal som innebar att man reglerade undervisningstiden. Och eller det som hände, man hade ju haft USK, nu var det lite krångligt, man hade haft USK tidigare. Man tecknade ett avtal som innebar att den här USKen då försvann, och då ersatte man det med en formulering som att rektor sätter undervisningstiden på skolan. Och efter det så har ju lärares undervisningstid ökat. Och därför har ju många lärare sagt nu till facket att så här, vi måste få siffror på hur mycket vi ska undervisa. Hur mycket vi ska planera. Och man kan heller inte bara reglera planeringstiden. Man måste också reglera undervisningstiden. Och det som är problem här är att man har inte centralt reglerade siffror. Vilket gör att man då ska sitta och ha dialog i 290 kommuner. Och det är helt värdelöst. Helt värdelöst.
För då kan ju geografiskt sett skilja sig enormt mycket.
Ja, det finns ingen reglering nationellt av undervisningstid. Man betonar i avtalet att rektor inte ska använda sig av avvecklade reglerande lärarnas undervisningstid och med tjänstefördelningar. Och det är liksom, det här låter från facket som att säga, nu ska vi sätta oss ner och prata om det här. Men det är inte, vi behöver ju inte dialog. Vi behöver ju faktiska siffror.
Och vad är en bra siffra?
Nej, men man säger det att så här, vi pekar på vikten av att skapa förutsättningar för att organisera arbetet på ett nytt sätt. Det vill säga att lärars arbete inte ska utgå från reglering i centrala avtal som gäller före 2000. Utan man ska ha en dialog om principer för tjänstefördelning och hur mängden undervisning kan dimensioneras i förhållande till tid och planering och uppföljning. Och det här är återigen att då man ska sitta och prata med varandra. Istället för att man bara bestämmer i ett centralt avtal. Det är detta som gäller.
Men när du menar att sitta och prata med varandra, menar du rektorn och lärarna? Eller menar du...
Nej, alltså det är Sveriges lärare och arbetsgivare ändå.
Okay.
Så ska komma fram till principer för tjänstefördelning. Och hur man ska dimensionera undervisning kontra planering och uppföljning.
Men vad,
alltså tid för planering och uppföljning.
Och vad tycker du hade varit tidsmässigt?
Nej, men jag tänker så att man borde ha skrivit in i ett nationellt kollektivavtal. Att så här, ingen i Sverige, ingen lärare undervisar mer än 1000 minuter i veckan. Punkt. Du får inte lägga mer än 1000 minuter i veckan per lärare.
Ja, om det är rimligt. Jag vet ju inte vad som är rimligt, så att jag kan inte säga så mycket om det, utan jag litar på dig.
Det tycker jag att fler borde göra. Nej, men det är ett problem att det återigen ska sitta och ha dialog, och nu ska man komma överens, och det kommer inte hända. Man kommer komma överens, men det kommer inte vara någonting bra.
Nej. Men ju fler lärare som säger ifrån och börjar pusha mot facket.
Ja, men det hjälper ju inte, alltså, om inte lärarnas egna fackförbund tar striden. Vem ska då göra det?
Nej, men då får man gå ur facket. Det är ju enda sättet att sätta tryck på fack.
Ja,
sin fackförening.
Det kommer de bryr sig inte om de 15 stycken går ur.
Nej, det är ju det som är grejen. Då behöver man göra.
Jo, men de flesta i Sverige har ju inte djup kunskap om hur skolan styrs och hur det påverkar sin arbetsbelastning. Därför att Sveriges lärare är väldigt dåliga på att utbilda sina medlemmar.
Det är inte bara politikerna som behöver ändra på saker.
Och
det är även
facket.
Det är
också när man inte har centrala regleringar, när man inte har tvingande formuleringar att det är det här som gäller. Då kan ju inte facket heller tvista med arbetsgivaren. Därför det finns ju ingenting att tvista om.
Nej.
Det finns ju inga siffror som man kan tvista om. Och jag kan också tycka, varför lägger man det på lokala fackliga företrädare? De har kanske inte samma förhandlingsvana. Det kan ju vara också svårt att lägga det på de som liksom jobbar halvtid som lärare och halvtid fackligt. Ska de sitta och ta den här fighten då? Så att jag tycker att det är också. Det här borde man sköta centralt i Sveriges lärare.
Men har det funnits förr i tiden att det fanns regleringar?
Ja, det har ju funnits. Vi hade ju en USK tidigare som sen togs bort.
Varför togs det bort? Det var liksom.
Därför att man skulle målstyra istället.
Ja, det var samband med det då.
Och rektorerna skulle ju då ha de här principerna för led och fördela arbetet.
Ja, det är inte lätt att vara rektor, förstår jag. Du ska göra alla nöjda.
Ja, det går ju inte. Men. Ska vi se, jag googlar här på när man tog bort USKen. Genom avtalet Öla 95 så slöts mellan Svenska kommunförbundet, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund avskaffades undervisningsskyldigheten. Lärarnas arbetstid fastställdes då istället en årsarbetstid. Den av arbetsgivaren reglerade arbetstiden för en heltidsanställd lärare var 1360 timmar.
1360 timmar?
Mm.
Det är ju mer än vad du tycker.
Nej, det var årsarbetstiden.
Ja, det var ju timmar. Ja.
Det blev 1360 timmar.
Det är inte vad du sa, minuter, så var det.
Ja, minuter per vecka.
Ja, perfekt.
Nej, men så att det är jätteproblematiskt. Eftersom att man då inte har några skrivningar så kan man ju heller inte tvista. Så att det här blir helt tandlöst.
Men är facket i skolfacken, är de svaga?
Nej, alltså egentligen inte. Det är ett jättestort fackförbund som har väldigt mycket resurser. Så att hade de bara bestämt sig för att ett, utbilda alla medlemmar i skolan styrs, och två, tag i fighten, så hade de kunnat gjort jättestor skillnad. För om man tittar på löneavtalet så står det till exempel då, när man tittar i avtalet, att lönebildning och lönesättning ska bidra till att arbetsgivaren når målet för verksamheten. Lön ska stimulera till förbättring av verksamhetens effektivitet, produktivitet och kvalitet. Därför ska lönen vara individuell. Och det här betyder att lärare då som accepterar en högre undervisningstid och mindre tid för före- och efterarbete kan ju framstå då som mer effektiv och produktiv.
Mm. Men min fråga är, skulle man.
Det innebär att om du gör mer, om du undervisar mer, så kan du ju då få högre. Men vi borde ju reglera hur mycket lärare ska undervisa. Så att det inte blir ett race mellan lärare på en skola. Alltså jag kan ta en kurs till, eller jag kan ta 200 minuter till. Då ställer vi lärare mot lärare. Och
nej, det
gynnar
bra,
ju inte någon.
Nej. Men min fråga är, skulle man kunna ta ut lärare i strejk utan att kommunen har gått in och sagt att det här är en samhällsviktig funktion, så ni får inte gå ut i strejk?
Ja, kommunerna bestämmer inte det. Det är folket som bestämmer om man ska ta fighten.
Ja, fast fighten kan ju man ta, men i vissa yrken så får. Där kan ju man gå in och säga då, det är en samhällsviktig funktion, så att ni är inte tillåtna att gå ut i strejk.
Nej, jag kan inte det där. Jag, som sagt, lärarna har inte strejkat så långt jag kan minnas. Liksom. Så att det kan inte jag svara på. Exakt hur det funkar. Men det har ju någonting att göra med tredje part och så vidare.
Ja, det var bara en tanke som dök upp.
Man kan ju inte ta ut alla lärare i Sverige i strejk. Liksom. Utan man kommer ju välja ut i så fall.
Ja.
Och sen brukar det vara skillnad också på vilken ålder och så. Men sen är det så, alltså på eleverna, sen är det så att man får ju inte strejka när man har ett avtal.
Nej, det förstår jag.
Då är det ju fredsplikt, så att säga.
För jag läser här, jag googlar lite här nu för att se ifall Sveriges lärare har.
Nej, man har väl strejkat, det var jättelänge sedan.
Det enda jag får upp är från hösten 2023 och 2024. Nej, men jag läser att det är så mycket... När barn,
man
strejkade jag googlade.
1966, 71, oj. 89.
Okej. Okay. Ja, jag läser här, Sveriges lärare bör vara beredda på strejk. En länk till Aftonbladet. Skolporten.
Ja, men det var inte blivit något av det.
Nej, men det är liksom, det är många, precis som du säger.
Man gjorde en kortare strejk, det var väl när man skulle kommunalisera skolan. Då har ju varit, men det var, jag tror att det var Lärarnas Riksförbund som strejkade då. Men det var ju ingen jättelång strejk.
Nej, för de blir ju överkörda ändå.
Precis.
Ja, det är intressant.
Och sen var det väl någon, vem var det? Det var ju någon politiker, va? Ska vi se. Var det inte någon som tyckte att... måste jag se. Jag har för mig att det var ett väldigt stort missnöje bland i Lärarnas Riksförbund. Nu är det ju ett lärarförbund, Sveriges lärare, men tidigare var det två. Och när man demonstrerade och när man gjorde, då talades det om värsting, att man var dåliga föredömen för skoleleverna när man protesterade på det här sättet.
Nej, säger jag då.
Nej, men då tyckte man det. Just det var, vad hette han? Jag googlade på det. Stig Malm var det, just det.
Oj, det var länge sedan.
Ja, han var ju LOs ordförande väl tidigare.
Ja, så var det. Stämmer.
Precis. Han var även kommunpolitiker, tror jag, om jag inte minns fel.
Jag kommer inte ihåg. Jag var ju så liten.
Men jag
liten
minns av det i alla fall, att det var liksom... Mm. Så att där var det ju... Men det har ju inte varit någon så här jättestor lärarstrejk på... Och det var det som jag som är dags nu. Det är ett jätteproblem att... För jag menar, om inte lärarfacket tar kampen för lärarnas arbetsmiljö, vem ska då göra det, hade de tänkt? Och
ja, det är
som ett problem att det här avtalet är ett skitavtal. Det blir dialog 24. Det kommer inte bli någon förbättring för lärarna. Men de lärarfackliga säljer in det som en framgång, såklart.
Ja, men det är väl klart.
Jo, men de säger så här, det är bättre skrivningar. Nej, men alltså, kom igen. Det är inte bättre än någonstans. Ja, det finns en siffra på lönen. Ja, men den är väldigt låg.
Ja.
Lärarna har inte fått kompensation för inflationen. De har inte varit i paritet med andra yrkesgrupper. Så att jag förstår att väldigt många lärare är frustrerade. De är besvikna, de tappar förtroende för facket.
Och det går ju inte att strejka nu. Strejket är ju, det är ju den sista verkligen starka handlingen som man kan göra.
Man får inte strejka när det finns ett avtal. Nej. Man får ju bara strejka där.
Men Sverige generellt sett, ifall vi talar om Europa, är ju väldigt dåliga på att strejka.
Mm. Om vi kollar statistik. Vi är alldeles för fogliga.
Ja.
Så att, jag vet inte, jag tycker det är fruktansvärt att inte lärarna får bättre villkor i år heller.
Nej.
Tyvärr.
Ner i papperskorgen med det här avtalet. Gör
yes.
Om, gör rätt till nästa år.
Precis. Så nu har vi pratat lite pepp och lite depp.
Ja.
Detta avsnitt. Nästa avsnitt tänker jag att vi ska grotta ner i sossarnas skolpolitik.
Det är faktiskt intressant.
Vi hade ju en tanke om att gå igenom alla partier, men det är ju de två som är intressanta. De andra partierna har ju typ ingen skolpolitik. Det är ingenting nytt i alla fall. Det finns inga nya skolprogram att prata om. Så jag tänker att vi kanske nöjer oss med Liberalerna och sossarna.
Och så tar vi upp det när det dyker upp någonting. Det är bra.
Precis, exakt.
Glöm inte att skicka in frågor och så.
Ja, men du vet vad vi gör. Nästa gång tror jag att vi tar tittarfrågan som har kommit in. Eller tittare, inte en lyssnarfråga.
Ja, du har tittare i mobilen eller datorn hela tiden.
Nej, men vi har fått en lyssnarfråga just hur det funkar med nedskärningar. Så det skulle vi kunna ta nästa gång.
Det låter bra.
Och sen tar vi sossarna efter det.
Ja. Tack så mycket för idag, Linnea.
Tack. Dags att gå och sova, jag är svintrött.
Absolut.
Jag har rensat mitt rum idag, mitt hobbyrum, med kläder och papper och gud vet vad, så jag har varit iväg på tippen och slängt massa grejer.
Ja, idag när vi spelar in är det ju lördag. Jag skulle gått ut och fotat Taffo Viking, tänkte jag, men så kollade jag väderprognosen. 1 grad och snöblandat regn.
Det var också jättefint väder idag.
Ja, men det var regnade eller snöade på Hörnet till exempel.
Jaha. Ja.
Och här var det spörregn.
Man bor på en civiliserad plats.
Ja, men du ska ju flytta till Stockholm.
Sveriges framtid, alltså det ska bli kul.
höll jag på att säga något otrevligt som jag inte får säga i offentliga sammanhang.
Ja, men som sagt, vi hörs igen.
Det gör vi. Tack så mycket, Linnea.
Tack så mycket. Hej.
Hej.